Välkommen till specialserien om Stephen Kings bok Om att skriva. Den här serien kallar vi för Skriv It och den ingår egentligen i serien Folk i Finland. Vill du lyssna på fler intervjuer och samtalsserier så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen till den här podcasten som handlar om skrivande. Vi har ju pratat om en roman nyligen tillsammans med Lotta Frantz. Välkommen med.
Tack.
Jag vet inte om det är jag som ska vara välkommen eller du. Det har gått ett tag sedan vi pratade om din bok Refuserad och nu ska vi prata om skrivande i förhållande till en bok av Stephen King, On Writing, om att skriva heter den kanske på svenska, som är, jag tror vi båda har tyckt är jättebra och särskilt du har nämnt den tidigare när jag har intervjuat dig. Men först, innan vi går in på det, berätta lite. Jag var här i Kvevlax häromdagen och då skulle jag handla, vi försöker handla sällan, men då plötsligt, jag har inte varit där på länge, så står ju två böcker av dig där vid liksom kassan. Faktiskt. Så det, ja, det är den vi pratade om för något år sedan och sen var det den helt nya novellsamlingen.
Jo, det är de två nyaste som har kommit under det senaste året egentligen som jag har till försäljning lite här och där.
Ja, precis.
Och försöker få lite synlighet för det. En historisk roman och sen är det en novellsamling, så två sinsemellan ganska olika böcker.
Men alltså, och den historiska romanen har vi pratat om i en tidigare podd. Och det är ju lite, det är ju inte placerat direkt här, men det är ändå här, men inte, man inte vet var.
Den är i Österbotten, det är kanske ingen direkt namngiven ort, men
nej,
det är ju
är
här
det,
i våra trakter och den har också förgreningar till Sverige. För att den handlar ju om en sån tid, det var många som emigrerade härifrån på den tiden och sökte sin lycka i Sverige.
Just det, och sen då, sen dess då, egentligen i princip när vi gjorde förra diskussionsserien om din bok Refuserad, så kom du alltså ut med den andra då, de här som stod där i affären. Och det var en novellsamling alltså?
Ja, den kom ut i våras, den en samling då av ett gäng olika noveller som kanske är ja, sinsemellan ganska olika, men det är ju de behandlar, eller handlar väl egentligen om relationer mellan människor i olika sammanhang och ganska så här vardagsnära saker och situationer som man kan känna igen.
Ja, precis. Och är det sånt, var det sånt du hade samlat på dig under en längre tid för olika epoker eller satt du liksom och jobbade fram den förra året? Eller hur kom de novellerna till världen?
Det var väl kanske en del som jag har skrivit under åren och aldrig gjort någonting med. Men sen så skrev jag också ganska intensivt där en period. För de är också så där att de har en koppling till varandra, novellerna i samlingen. Att det kan vara till exempel samma personer som dyker upp i olika noveller och olika sammanhang. Så att de hänger ihop på sätt och vis också. Så att jag skrev ändå ganska koncentrerat sist och slutligen för att få ihop det som en helhet.
Men det fanns material från längre tillbaka också inblandat i det där då?
Ja, det är delvis jo, det kan man säga.
Just ja. Ja, men spännande. Och då stod din bok så där att den täckte för den här Vassörsbyhistoria senaste som kom i våras, eller var det vintras? Den syntes inte, så de stod i vägen. Och det är ju Vassörby, det är en by som är här då i närheten, mellan oss egentligen, den by där jag finns och den by där
precis.
Du är. Men det där att sälja i sådär i affären, liksom mataffären, hur lyckas man med det? Är det via ditt förlag eller är det du själv som får åka runt och ge dem dem där? Eller hur?
Det är både och. Förlaget har ju sina kanaler och säljer en del också, säljer inte en del affärer. Jag var på semester i somras i Åbolands skärgård, en liten sån här byaffär, så såg jag min bok. Till min stora förvåning, så då hade de förlaget hade sålt in den dit i alla fall, men här till exempel de som du såg, det har jag själv kommit överens med handlaren att få ha min bok, sälja min bok där. Så att det är båda delar, både eget arbete och genom förlaget.
Men har du gått till fler affärer också, handelsbodar här i Kring också på det viset?
Den finns på något ställe till. Den finns i Vör också.
Just ja, okej. Okay. Ja, men man får jobba som författare om man vill nå ut. Och de här,
ja, så är det.
Det här är ju dina första i Finland, eller hur? Finlands böcker, för de andra har gjort, förlagen har varit,
ja,
i Sverige.
Ja, precis, det stämmer. Så man kom ut på finländska förlag.
Mm. Så det, var det, nu är du liksom hemma, kan man säga.
Ja, på sätt och vis får man väl säga. Jag är väl mera hemma här, även om jag har haft en tid i Sverige också och bott och levt där. Men det är ju ändå Österbotten som är hemma för mig.
Men kändes det, för det är dels en historia som har då österbottnisk anknytning och sen båda böckerna är utgivna i Finland då, som får förlag här. Så är det, har du märkt skillnad på det sättet hur du har fått uppmärksamhet och respons? För det är ju rätt uppskattat när man ägnar sig åt hembygden, särskilt i de här trakterna. Så att...
Jo, så är det ju. Det är ju många som kanske gärna läser historia med lokal anknytning och historiska inslag. Så det kanske jag har fått mera respons på egentligen här i trakterna.
Du kanske har blivit mer känd till och med.
Ja, det är svårt att säga. Det får väl andra bedöma. Men oftast har man ju ingen koll på hur många är det som läser. Är det någon som läser? För det är väldigt få som kanske ger sig till känna eller ger något omdöme. Så det är alltid roligt om man träffar någon i något sammanhang som säger att åh, jag har läst din bok och jag tyckte si och så. Att det är
ja, men det har inte ökat
roligt
att få. Med de här böckerna, tycker du?
Ja, det är svårt att säga. Nu har jag ändå hållit på några år och gett ut några böcker, så bara det kan göra att man kanske, kanske blir mera känd, om man säger så, för att man figurerar i olika sammanhang.
Nej, men det blir ju så när du är ett förlag, dels ett förlag här i Österbotten och sen det där förlaget i Hangö, var det. Men åtminstone här i Österbotten så blir det ju att då blir du också mer aktiv här, att det blir ju liksom aktiviteter och man dras in i det hela och så vidare så. Och vi får kanske återkomma till, men det är ju en litfest kommande i Vasa också. Kommer du att delta där eller vet du det?
Nej, det kommer jag inte att göra den här
inte
gången.
Den här gången. Okay.
Nej, men det blir bokmässan i Helsingfors om några veckor.
Ja, men det är ju jätteskoj. Men till den här boken vi ska prata om idag, och jag menar grunden är ju att vi pratar om att skriva på olika sätt och den här boken är ingången till det. Så vi ska inte liksom... Jag vet inte, vi ska inte recensera den heller, eller så, ja, det kan vi kanske göra i och för sig. Men frågan är ju lite bara till att börja med, om man säger någonting om den här boken. Kanske först varför vi båda på varsitt håll uppskattade den, fick nys om den eller har känt att den var viktig på något sätt. Och nu har ju du berättat att du läser Stephen King hemskt gärna, så det är ju inte helt överraskande på det sättet. Men vad är det bland alla böcker om att skriva som finns som har gjort att du har gillat den här?
Jag tror att det är ändå hans sätt att berätta. Jag är som sagt jag har läst Stephen Kings böcker sedan barndomen eller tonåren, och jag uppskattar hans sätt att skriva. Och jag tycker att den här boken, det är inte bara en ren skrivhandbok, utan det är också någon typ av biografi kanske. Alltså han berättar mycket barndomsminnen om saker som har format honom och gjort honom till den författare han är idag. Att det inte bara är de liksom tekniska skrivråden, utan den är så mycket, mycket mer. Att man får följa både hans liv och karriär. Så att det tycker jag är väldigt, väldigt givande med den här boken.
Precis, ja. Och ja, jag hade väl det att det var nog någon som skriver som tipsade mig om den. Eller så, att det här måste du liksom, den här boken är det bästa som finns om skrivande, ungefär.
Jo, den dyker ofta upp i sådana sammanhang när man ska tipsa om någon bra skrivbok, så är det alltid någon som tipsar om den här.
Ja, visst. Och det finns ju någon annan, den där, vad heter den där, Bird by Bird eller Bird. Ja, det finns en från Kalifornien, en sån här väldigt känd bok också. Så, och sen, ja, sen en och annan till, men jag menar de som var riktigt, riktigt stora är ju såklart den här, och han är ju hemskt framgångsrik författare, otroligt vad han har lyckats utan att vara kanske kommersiell på ett, när han har ju en sentens i boken också som är att man ska inte skriva för att tjäna pengar utan för att bli lycklig. Och det, han är mer så, även om han har tjänat massor. Han är mer så, tycker jag, än många av de här Patterson, eller det finns så här enorma säljare som nog är beräknade kommersiella, alltså, helt klart.
Jo, och hans utgångspunkt har ju inte varit det kommersiella, utan tvärtom. Han fick ju hanka sig fram och leva på existensminimum, men han skrev det han ville själv. Det är det han kände för, inte för att nödvändigtvis det som någon annan ville läsa eller för att tjäna pengar, utan det som han brann för. Och sen så har han ju lyckats med det. Det har ju gått väldigt bra, men han har ju...
Just det, tycker jag, är den delen som handlar om hans liv då är mest fascinerande, just utifrån att det är så otroligt svårt för honom att komma igenom, ändå känns det som att han kämpar på. Och han skriver ju en väldigt underlig nisch, väldigt smal nisch, därför att det är ju några tidskrifter som handlar om liksom övernaturliga ting och så här, och någon bokserie, men först är det ju något tidskrifter, eller hur? Man skriver små historier till, och att lyckas, och det är en hel värld, det är ju stor konkurrens och allting. Och sen är det väl, vilken är det han slår igenom?
Det är väl Carrie.
Just det.
Och sen blev väl också refuserad först flera gånger.
Ja, precis.
Det skriver han ju där också, att man kan ju aldrig ge upp. Det är bara att fortsätta och kämpa vidare fast man har motgångar och allt inte blir bra heller. Men...
Nej, det är väldigt stor sak, alltså. Mm. Och den där Carrie, just när hon hade den här förmågan att flytta saker med tanken och sådana här grejer. Och men jag menar, när han väl får den, så då öppnar sig dörren, och så då var det den stora framgången.
Ja, han har varit otroligt produktiv och skrivit väldigt, väldigt mycket under 50 år säkert. Så att det är...
Men just det där att det är en udda genre som sen har blivit väldigt stor tack vare honom.
Mm.
Och kanske var det mera med science fiction och sånt i början också, jag minns inte riktigt, men just de här övernaturliga grejerna och sen då alla filmer som har gjorts på hans böcker, så enormt mycket alltså. Och The Shining är väl den största, kanske, om man tittar tillbaka.
Det är det säkert bland filmer, men det är säkert också Jack Nicholsons förtjänst.
Ja,
som gjorde rollen, alltså han bar ju den.
Men om man tittar tillbaka så är det ju filmerna kanske man känner till bäst. Om man inte har läst sådana här böcker, typ av böcker, så känner man i alla fall till filmerna. Och det var väl någon film på gång nu, och någon ny bok hade han väl alldeles nyligen också.
Ja, jag läste den precis. Den kom
Jaha,
ut här,
okay.
Nyligen. Och nu har ju han har ju också bevisat att han kan skriva annat än skräck och övernaturligt. Nu är de ju mera nästan kriminalhistorier som han har skrivit på senare år. Och sen så finns också den gröna milen, det är ju ganska länge sedan den kom, men den handlar om de som sitter på death row i ett fängelse, och det är ju inget övernaturligt eller skräck, men det är en otroligt otroligt bra bok.
Ja,
så att
precis.
Han kan ju skriva annat också.
Men i alla fall tillbaka till den här biografin och skrivrådsboken. På sätt och vis nu när jag börjar om med den, så blir jag vill komma till skrivråden. Men de växer ju med tiden, för han berättar ju om sitt liv som liten och när han börjar skriva förstås. Och då vi sa det här att han inte kan publicera sig och så. Men sen blir det ju mer och mer, och egentligen är det väl kanske i senare delen av boken som de tunga skrivtipsen och hela den, eftersom han följer ju sin utveckling, eller hur?
Jo, så är det. Den börjar ju kanske mer som en biografi, och där får man också en inblick eller kanske en liten förståelse för att varför det blev den genre det blev för honom. Han skriver ju ganska mörka historier, och det fanns också en del mörka saker i hans barndom som han berättar om. Han var mycket sjuk och de flyttade, och de var ganska fattiga, och det fanns ingen pappa med i bilden. Hans mamma var ensamstående och sådär, så att det kanske... Det kanske har någonting att göra med att det blev den typ av historier som det blev för honom.
Jo, precis. Men sen har han ju en av de där sentenserna, eller lärdomarna i boken, så är ju, då blev han ju friskare, om man säger, längre fram. Sen, så det fanns två, han menade att det fanns två hemligheter till framgång, och det var att han var liksom fysiskt frisk och att han fortsatte att vara gift.
Ja.
Fysiskt frisk och höll kvar äktenskapet. Men också var det väl att hans mamma hade sagt någonting om att han hade ju skrivit, i början så berättade han ju om någon berättelse som han hade kopierat typ. och givit ut. Han visste ingenting om copyright och sånt. Att han gav ut. Och det hade mamman tyckt den var bra, men hon hade förstått, eller han hade sagt att det var inte hans egen.
Mm.
Och hon hade sagt, du, men skriv en egen, du skulle göra det mycket bättre.
Ja,
och det var liksom det bästa beröm han än till denna dag när han skriver den här biografin hade fått. Alltså. Så att, man vet ju inte om det avgjorde saken. För...
Nej, det kan hända.
Men hans bror var ju också i han hade någon tidning. Och var
ja, de gjorde någon tidning tillsammans, han och hans bror.
Men brodern var mer ansvarig, vad jag förstod, för den. Var det inte så?
Ja, det kanske var så. Han kanske mest... skrev.
Men sen, ja, sen vet jag inte om brodern fortsatte på den banan, kommit ihåg det. Men, men det var lite samspel i alla fall i början.
Mm.
Den största kanske insikten som man tar, så är ju det här med arbete. Att konstnärligt arbete, det är både konst men lika mycket hårt arbete. Och det finns ju det där, många säger att det är Brecht som sa att det var 99% arbete och 1% inspiration eller vad det är.
Eller transpiration.
Ja, men att det där med hårt arbete och att det är både konst och hårt arbete, det är ju det är kanske mer intressant att han säger att det också är konst då, jag vet inte.
Jo, och han säger ju också att man egentligen tycker han då att man inte kan bli författare, utan det är någonting man föds med, att man har ändå någon slags grundläggande fallenhet för det. Sen så är det förstås så att det man jobbar mycket med, så blir man också bättre på, så att det krävs ju hårt arbete, men att han menar att någon slags grundläggande, som sagt, talang eller fallenhet så har man från början.
Det är på ett sätt, men det är ju väldigt många som anser att de har det. Men egentligen är det här kanske en del av fallenheten, tänker jag, är det här disciplinen, driften att härda ut, att man driven alltså.
Jo, tålamod, att verkligen det tar tid att skriva en bok, och det kan kanske mycket motgångar och sådär. Så det är mycket det mentala pannbenet, att du ska härda ut. Det är säkert många som försöker och kanske skulle kunna skriva men som ger upp på vägen för att det.
Ja, visst. Och kanske, om man säger det någonstans, att amatören sitter och väntar på inspiration och jag menar, den riktiga författaren jobbar. Liksom, gå till jobbet. Och det har du berättat hur du gör, och dessutom hur du liksom klämmer in det i vardagslivet och du har ett annat jobb och familj hade han också.
Jo, men så där är det. Man kan inte sitta och vänta på liksom någon inspiration. Det finns... Ja, dels så finns ju inte den tiden heller, och sen så kanske den aldrig kommer sådär, utan jag tycker den brukar infinna sig när man väl börjar, när man sätter sig
ner
och börjar skriva, att då blir man inspirerad av det, så att säga. Men...
för att få den där arbetsstunden fungera, att få det, jag menar, kanske i ditt fall kan det vara en sak att du bara är tvungen, därför du har det här lilla fönstret i ditt liv, där, vardagsliv, där du nu måste kan få in det. Kan det vara en del av hur man får det gjort, alltså får in det här. Du är tvungen helt enkelt.
Ja, jag är tvungen, om jag vill ha det gjort så är jag ju tvungen att ta de möjligheter som ges. Det är inte alltid optimalt. Det är klart att det är bättre att kanske ha längre, mer tid till sitt förfogande och få jobba ostört. Nu var jag för en rätt nyligen i vägen vecka en skrivresa bara med mitt eget sällskap. Det var jätteskönt. Då fick jag liksom bara ägna mig åt det utan någonting annat. Som...
Har du gjort det förut, eller var det en av första gången? Eller?
Nej, det var första gången jag åkte iväg på det sättet. Så.
Men vad var nackdelen med det upplägget då, jämfört med det här att tvingas skapa mitt emellan livet, så, i pauserna mellan vardagslivet?
Ja. Ja, nackdel sen, så man kanske inte orkar, i alla fall inte jag, sitta från liksom tidig morgon till sen kväll, att man blir lite där, lite oinspirerad och trött efter ett tag, så att man behöver göra någonting annat.
Ja.
Man är ju inte effektiv alla timmar på dagen.
Det
är man.
Nej, men de författare som jobbar liksom heltid, de brukar ju ofta, det brukar ju vara det där att de skriver till klockan 11 och sen är det färdigt och sen gör de andra saker.
Jo, så är det, och det tror jag att Steven också säger, han beskriver hur han brukar jobba, att han jobbar kanske på morgon 3, 4, 5 timmar och sen så gör han någonting annat på eftermiddagen. Mm. läser eller motionerar eller någonting sånt. Men det är svårt att hålla fokus under någon mycket längre period än så kanske.
Nej, men, och en annan kamrat som jag har som är, skriver pjäser och sådär, så jag tycker det där med disciplin, det är det jag har svårast för. Och jag är väl amatör då, enligt King här. Men att han har ju också det att det är bara, det spelar ingen roll liksom, det är bara att sätta sig på stolen, menar han. Att man, det är det man måste göra. Sätt sig på stolen och skriva. Sen spelar det inte så stor roll vad det är. Man skriver vad man än skriver, bara man skriver. Så.
Nej, det handlar om. Men det är inte fast... Tillfället kanske inte är perfekt eller tiden är begränsad, men det är ju det handlar om, att sätta sig ner och skriva. Ibland blir det dåligt och ibland blir det bättre, ibland blir det ingenting och ibland blir det mycket. Så att det,
men
det
ja, då har inte du haft, du har varit lite som sagt tvungen att producera när du får tid, men har det varit så att du känner dig inte inspirerad och sen kör du då skriver men något helt annat bara för att hålla igång?
Ja, det kan väl hända att jag skriver andra saker också. Jag skriver någon blogg ibland eller dagbok eller någon, kåseri eller novell eller så, att absolut, det gör jag.
Som
ibland gör jag någonting
omväxling.
Helt annat, eller läser eller kollar film eller, eller någonting helt.
Ja, jag vet inte vad som är enklare om man, om du nu när du har varit iväg på den där veckan, skulle du hellre ha en situation så som du har haft det vanligen, att du har liksom skrivstunder insprängda i ditt vardagsliv, som jag uppfattar det, att du har haft det, eller skulle du hellre ha det här livet att vara 100% och sen, och det blir ju inte 100% på dagen, men jag menar, fokusera.
Men att tiden liksom obegränsad. Egentligen kanske någon slags kombination helst. Jag tror att jag vill ha någonting annat också. I livet. Jag tror inte att jag skulle hinna med så mycket mer eller skriva så mycket bättre om jag hade obegränsat med tid faktiskt.
Nej.
Jag tror att det är bra att ha någonting annat som motvikt.
Men det, jag vet inte, du har ju, det låter som du har också tränat upp en metod som fungerar i den här väldigt begränsade tiden, och på ett vis så den som har mycket tid slarvar ändå bort den eller har inte ork. Så i slutändan har man kanske inte mer effektiv tid i alla fall. Skapandet sker.
Nej, möjligen. Jag tror att man kanske blir lite mer effektiv när man vet att tiden är begränsad.
Det du sa, att du läser och ser film där ibland. Men en annan sak som han har tagit upp som tänkte på, så är skriv mycket och läs mycket. Och då det sa vi ju just det, att man skriver, även om man inte har någon bok eller idé just nu, så det här att bara skriva på, känner jag, det är det han propagerar för. Men sen är det här med läsandet också då, och det är ju ingen överraskning kanske.
Nej, det var någon annan, jag kommer inte ihåg vem det var, men som beskrev det som att läsa, det är liksom som att andas in, och att skriva det att andas ut. Man behöver få,
det är bra.
Få den där inputen genom läsning, och sen så kan du få ut någonting ur dig själv genom att skriva. Men det här tror jag på. Jag läser ju väldigt, väldigt mycket själv. Det är en viktig del av livet, och jag tror också att det underlättar i skrivandet.
Men jag undrar, kan det vara så att det är mer det man läste när man var yngre, som barn och ungdom, som ändå har betydelse för en skrivande? Att man har blivit skrivande? För som du sa förut, sen när man har hittat sin talang, så då utvecklas den ju av jobbet också. Men det är i alla fall, tror jag, är en stor fördel att man har läst mycket när man var ung.
Jo, det tror jag, och det är mycket sånt som egentligen stanna kvar och präglar en, sånt som man har läst eller annars upplevt i barndomen. Så att det har säkert en stor påverkan, även om man kanske inte sen skriver samma typ av böcker eller samma genre heller, men absolut har en påverkan.
Men jag undrar vad man, på vilket sätt man tar till sig det man läser nu som vuxen under det. Har du en direkt känsla av vad du får ut för ditt skrivande av det du läser nu? Eller är det mer liksom oklart vad det ger?
Det är svårt att sätta fingret på det, att man får ut liksom någonting direkt. Men jag tror att man utvecklar sitt språk och sitt tänkande och sådär genom att läsa mycket, och gärna mycket olika typer av litteratur också. Jag läser rätt brett alla möjliga slags genrer, och jag tror att det är faktiskt att det är utvecklande. Och både kan man säga bra litteratur och lite sämre litteratur. Man kan lära sig av bägge delar.
Men för det jag undrar är liksom om det finns en medveten, aha, nu har jag lärt mig, aha, titta nu, det här, man lär sig så här. Eller om det är mer en undermedveten och det här skrivar känslan genom att man läser, så är man ju inne i språket och orden och du vet, så
ja,
man värmer
jag
liksom.
Jag tror i alla fall för min del att det kanske är mer på ett undermedvetet plan i alla fall. Det är inte så att jag tänker att aha, exakt så här gjorde han eller hon eller formulera sig eller använde, utan det är nog mer att det påverkar undermedvetet allt som man har.
Ja, precis. Men en sak som jag har tänkt dock, det är ju att jag tror för mig är det nog inspiration att till exempel i filosofi är inspiration av det jag läser för att hur man ska göra, för jag tycker det är så otroligt svårt att förstå hur man skriver filosofi. Men då är det, eller om det är några andra bra böcker så är det inspiration. Ah, jag skulle också göra just en sån här berättelse. Det är någonting som är släkt med imitationen. Och vi var just i Paris nyligen och såg en teaterpjäs på Comédie Française, som är, jag menar, Molières typ teater som är kvar. Då spelar de också Molière. Men det som var intressant är att de figurerna som var just i den pjäsen, de är tydligt, tydligt sådana här commedia dell'arte, alltså typer som har varit med långt tillbaka i teatertraditionen. På Molières tid var det inte så långt tillbaka, men ändå inte, det var före hans tid också. Och då är den här imitationen av att man har en given figur som man utvecklar vidare, alltså. Jag tror att lite detsamma, och det kanske har att göra med att jag är skådespelare, jag vet inte, men just det här, men det är lite fult också att imitera och stjäla. Vi pratade om det en annan gång, det här att den stor författare stjäl, men...
På något sätt så gör man väl alltid det. Det finns ju också så här påstående om att det finns bara ett visst antal, ganska få liksom grundberättelser.
Jo, just det. Ja, ja.
Allt det var sen variationer på dem. Så att på så vis så är det ju så att man imiterar, men att man ändå gör det till sitt eget.
Men jag tycker att styrkan i just det där fallet kommer jag att, då är det en figur som är väldigt använd jättemycket, så att det blir lite annorlunda för den, men det är ändå en avstamp. Men här tänker jag att det behöver inte vara en sån där arkaisk figur eller arkaisk berättelse, utan det är någonting med den här författarens bok som gör att jag skulle också vilja skriva en sån bok. Jag antar att det är lite amatörens kärlek till
skrivandet. Nej, men så kan man ju tänka eller känna att man skulle vilja skriva som någon. Men det blir ju aldrig så i alla fall. Alltså,
nej, nej,
man, säkert, man har ju sin egen stil och sitt eget språk, så att det kommer ju aldrig att bli identiskt i alla fall.
Nej, det är bra att du säger det. Jag har ju aldrig kommit liksom i skott.
Omöjligt,
men du har...
det tror jag med könlitteratur.
Ja, men du har ju erfarenhet utav det här. Eftersom du har ju givit ut böcker. Så att, men jag tänker till exempel, om jag backar tillbaka till en Nobelpristagare som heter Saramago från Portugal, som fick 98 eller något sånt här. Men inte för att han fick Nobelpris, men hans typ av böcker, hans skrivande, han skrev utan punkter, han skrev flöde, och det var väldigt mycket berättelser när han hade varit barn och var fåraherde, och från de hade berättat på det här sättet att berätta, och det var helt magiskt. Jag tror att det kanske är den författare som jag har inspirerats mest utav, men ändå inte provat att göra det där. Jag tror den Nobelpristagare som nu har kommit i år så är väldigt, kanske möjligtvis lik i alla fall, på vissa sätt.
Jag förstod, jag har inte läst någonting av honom, men jag förstod också att det var så här 300 sidor med en punkt eller någonting.
Ja, men det blir alltid så att om en författare inte har punkter så blir det märkvärdigt.
Jo.
Men att... så är jag också Saramago, men jag vet inte, jag har inte ännu läst honom. Så hade du läst den här nya?
Nej, det har jag inte.
Vi undviker att säga hans namn, för det är så svårt att säga. Men,
ja, det var ungerskt.
Ungersk författare, ja. Men vi hann med två saker, och det är att skriva är både konst och arbete, hårt arbete. Och sen att det här att...
Ja, och skriva mycket och läsa. Läsa mycket.
Ja, just det. Precis. De två. Och det tar vi med oss till nästa gång. Vad är du på gång med för berättelse själv för din del nu?
Jag har alltid projekt på gång, men de tar ju mer eller mindre lång tid. Jag har väl, alltså man märker att man på något sätt kanske ändå återvänder till vissa saker och vissa teman. Det är ju mycket där kanske med relationer mellan människor och sen också anknytning till en plats, alltså en hemort eller en by eller där man har sina rötter. Så det är väl någon en sån typ av historia jag håller på med
Men är det lite
igen.
inspiration från släktboken nu senast, eller?
Ja, fast det här är inte en direkt en historisk historia, utan ja. Så, men att det finns väl vissa beröringspunkter, sånt som man kanske är omedvetet men ofta återvänder till.
Spännande. Vi får se om vi vågar fråga mer om den saken nästa gång. Men tack för idag, Lotta.
Tack ska du ha.
Du har lyssnat på podcasten Skriv It i serien Folk i Finland. Du hittar fler samtalsserier och intervjuer på sidan totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com.